Jag såg häromdagen på Instagram så såg jag ett klipp med Kate Winslet. Hon blev intervjuad och så sa hon som intervjuade, sa till henne, det är min första intervju.
Mm.
Är det din första intervju, sa hon. Vet du vad? Sa Kate Winslet.
Jag också sätter, ja.
Det var ju så fint.
Hon ja, det var ju, fint.
Vet du vad? Det här kommer bli en alldeles fantastisk intervju. För vet du, du och jag har bestämt att det ska bli det.
Och nu säger du samma sak till mig.
Till dig.
Då måste jag säga en sak direkt. Säger du intervju eller intervju?
Jag säger säkert fel.
Så min brorsa sa det till mig för några år sedan. Fan, det är många som säger intervju. Och efter det har jag inte kunnat släppa det någonsin när jag hörde ordet.
Nej, vi kommer ju höra sen ifall jag sa intervju eller intervju.
Spännande.
Ja, det blir jättespännande. Många barn säger ju så här, äntligen.
Ja, men någon hörde på radion i morse som sa Kristianstad med äng.
Nej.
Åh, nej. Det får man inte göra.
Lär oss.
Kristianstad.
Kristianstad. Mm.
Mm.
Och så var du utanför Kristianstad. Göinge.
Göinge.
Göinge. Mm. Ja, du hör.
Ja, det, jag hör. Ja, det är inte bra.
Göinge. Hur stavas det?
Det stavas nog som det låter, men det är någonting med öarna. Möla, Göinge. Höra.
Ja, men hur låter det då?
Ja, det låter så där. Knisslinge, snapphaneträsket. Göinge.
Med J, U?
Nej, G, Ö.
Då stavas det inte som det låter.
Det gör det väl, Göinge?
Ja, jag gör ett J.
Ja, men
så är det G.
Ja, ja, det är, ja.
Ja. Göteborg och Sävedalen är lättare.
Ja, det är det ju.
Ja. Men, eller Strandhem.
Ja, vi har ingen speciell dialekt där, tror jag.
Nej.
Vi. Att jag är en del av det nu. Det är nog ganska, ganska mycket skånska ändå.
Mm.
Mm.
Gött. Anders, ska vi rulla?
Du lyssnar på Copypodden och på mig, Mattias Åkerberg. I det här avsnittet möter du och jag Ida Backman, som är copywriter på Oatly. Vi möts i en varm studio i Stockholm. Utanför är det försommar, så det strålar om det. Och inne i studion snackar vi om trams, bland mycket annat.
Vad är du van att bli intervjuad?
Nej.
Nej.
Och absolut inte så här djupgående.
Nej.
Sådana saker som jag själv aldrig har funderat på någonsin. Som du ju har grottat ner dig på ett helt annat sätt. Så vi ser vart det landar.
Och bland det där mycket annat blir det lite opera. Lite tyst när jag skriver, tack. Lite sjuårskris, lite gammaldags ord. Lite vaniljsås, lite skitlånga annonser som många pallar att läsa. Lite spärrsläpp, lite fattig bonddräng och ett par fniss och garv på det. I början snackar Ida om Björn, och då är det Björn Lindén hon menar. Och hon nämner Lisa och Danne, och då är det Lisa och Daniel Vaccino hon syftar på. Nu vet du det också, så vi rullar in i studion. Ida Backman, du är copywriter på Oatly.
Mm.
Och jag bad dig välja en låt som du skulle få spela för den som lyssnar på den här podden. Vad har du valt för låt?
Jag vet inte vad den heter. Det är något på tyska, men det är ju från operan Carmen och Brana. Jag skulle inte säga att det är min favoritlåt all times, men jag ska gå på konserten på tisdag. Och jag ser fram emot den så fruktansvärt mycket, för den är så otroligt fet och bra och pampig och vacker och allting.
Brukar du gå på den här typen av konserter, föreställningar? Vad säger man?
Ja, men både och, tror jag. Men jag gillar nog ändå klassisk musik och lite sådär. Men just den här är ju någon favorit. Jag sjöng den själv när jag var yngre och gick i musikklass och sådär. Det var väldigt... men det var häftigt, för att den är så mäktig, tycker jag. Just den här låten är ju bara en liten... Det finns ju en annan introlåt, den är ju sån superkänd. Och får tona skräckfilm ofta.
Just det.
Pampi.
Just det.
Men resten av skivan är inte riktigt så. Eller operan.
Och det här var en kort låt, sa du också?
Nej, det var bara en minut.
Ja.
Ja.
Då rullar vi.
Mm.
den här låten. Vad får den dig att känna?
Ja, men den är ju glad. Jag tycker ofta klassisk musik att jag blir ganska, att det är melankoliskt, att jag blir mer ledsen. Och då vill jag inte lyssna på det, för det är bara onödigt att känna sådana sorgliga känslor. Mina föräldrar älskar klassisk musik, det var mycket sånt när jag växte upp. Så jag tror jag är mätt på det. Men just den här är ju bara, den är pigg, det får man ge den. Gillar du den? Har du hört den innan?
Jag har inte hört den här innan, och jag gillar den. Jag lyssnar också mer och mer på klassisk musik. Jag tycker det är härligt. När jag går mina skogspromenader med min lov och en hund, då lyssnar jag gärna på klassisk musik. Jag tycker att det liksom ger, lite klyschigt kanske, men det ger liksom livet en liksom större rymd, en extra dimension typ. Liksom. Det är härligt. Det spränger gränser.
Och det är också, tänker jag, fascinerande hur man kan skriva. Nu ska jag inte klanka ner på liksom modern musik, men samtidigt ändå lite. För när man tänker att det är så jävla avancerat med arrangemang för en hel orkester. Att det är olika stämmor och hur de ska passa ihop. Och, alltså, du, tänk så, fan vad det här är, jag har inte med koppar att göra, men förr i tiden när man liksom, när kompositörerna, när det liksom inte fanns här, jag ska lyssna hur det låter lite grann. Utan de bara satt med sina jävla papper och ritade noter och bara, det här passar nog bra ihop. Alltså hur det är ogreppbart liksom, hur man kunde ha de skillsen liksom. Mm.
Och så bjöd man in en orkester och så blev det någonting helt makalöst.
Eller hur? Eller bara, helvete, vad hände? Där skulle jag inte lagt en oboslingan.
Tillbaka till ritbordet.
Exakt.
Du, när du skriver, vad lyssnar du på då?
Inget, det måste vara knäpptyst.
Yes.
Alltså verkligen, jag kan inte... Jag har skitsvårt att koncentrera mig i kontorsmiljö. Jag måste ha helt knäpptyst. Mm. Jag beundrar folk som liksom sitter med musik eller som, ja, men liksom bara sitter mitt i kontoret. Mm. Det funkar inte alls för mig. Så det beror på vad det är man ska skriva såklart. Men oftast tycker jag bara att det är jättestörande.
Det låter inte som att du skriver så mycket på jobbet.
Jo, men det beror på. Alltså mindre grejer, absolut. Men om det är någon text som ändå ska vara mer sammanhängande så tror jag då sitter jag hellre hemma. Kanske betar av mycket åt gången. För jag gillar också att vara på kontoret. Jag är nästan där jämt. Men alltså om du vet någon liten hyllvippa eller något sånt så går det bra ändå.
Du arbetar ju på Oatly. Och hur länge har du varit där nu?
7 år, drygt.
7 år. Och nu ska du inte vara på Oatly plötsligt.
Ja.
Utan du ska gå tillbaka till byråvärlden.
Mm.
Är du trött på det efter 7 år? Eller hur kommer det sig?
Nej, men jag är inte det. Alltså jag trodde att det skulle bli enformigt när jag började. Och jag tänkte väl ganska mycket att så här, ja, men jag gör det ett tag tills jag hittar något bättre. Men sen så var det ju jättebra. På ett förvånande sätt. Och jag tycker fortfarande att det är väldigt roligt. För att det är så fritt. Och det har hänt så himla mycket sen jag började. Alltså det känns som mitt vuxna liv har varit på Oatly. Jag hade inte ens träffat min snubbe liksom när jag började. Och nu har jag hus och barn och hela klubbet liksom. Så det var nog mer bara att det öppnades en liten dörr. Och då tänkte jag nu, ja, det kanske är bara tillfälle liksom. Mm.
Just det där med 7 år har jag läst att så här, det är liksom då man krisar var sjunde år med sig själv och i sin relation kanske och med sin jobbsituation. Känner du igen det? Det är någonting magiskt som sker just nu.
Alltså nu när du säger det så är ju 7 år, det är ju en sån magisk gräns. Alla celler i kroppen utbytta eller vad det är. Så det kanske fanns någonting undermedvetet.
Dags för förändring.
Ja, men stjärnorna stod i synk. Mm. Och sen så tror jag, eftersom jag ändå gillar Oatly så mycket som jag gör, så tror jag att det var tvunget att vara någonting speciellt för att känna att det var värt. Liksom.
Mm.
Och jag kommer jobba med folk som jag känner, bland annat min gamla AD Björn. Vi jobbade ihop, han jobbade på Oatly innan och sen jobbade vi även ihop innan Oatly på den byrån där vi var då. Och vi jobbar ju jättebra. Och sen så är det Lisa och Danne som också är där ju såklart. Mm. Som jag också jobbade lite med på Oatly som jag också gillar jättemycket.
Precis, för du kommer ju gå till Åkestam Holst Syd.
Just.
Som byrån heter. Det låter som ett av lagen i gamla Robinson-tävling, Nord och Syd. Så där kommer du börja efter sommaren.
Precis.
Vi kommer ju i det här avsnittet att snacka om dina 7 år på Oatly. Kan man säga. Vi kommer blicka tillbaka och kolla på liksom best of jobben. Är det okej?
Okay? Ja, absolut. Det är typ det jag kan, känns det som.
Ja, för det känns verkligen som att du, Ida, har liksom, du har satt mycket av tonen och texterna och rösten, hela liksom copyklubbet för Oatly. Håller du med om det?
Nej. Nej, men vi är ju många. När jag började så John Schoolcraft skrev ju allt på engelska. Mm. Först, jag tror att det var allt på engelska från början liksom. Och sen så skrev Martin Ringqvist på svenska. Men sen när jag kom in så var det ju väl jag som skrev då mest på svenska. Men nu är vi ju många copies som skriver allt möjligt. Men ja, absolut, jag var ju med tidigt. Så det är klart att jag har väl bidragit på något sätt.
Du har ju skrivit mycket och du har skrivit långt och du har skrivit träffsäkert. Någon har sagt att du har skrivit med svart humor. Håller du med om det? Donny Vaccino sa det när han gästade.
Ja, men vad menar han?
Svart humor.
Jag tänker att jag är ju motsatsen. Jag är ljus och glad och lycklig humor, tänker jag.
Det får stå för honom.
Ja, verkligen. Men jag, om man menar att man kanske sticker in kniven lite mellan raderna, så kanske någonstans så kanske man ändå försöker förmedla saker på ett trevligt sätt som kanske ändå är obekväma ibland.
Mm. Vad kan det vara? Du har något exempel, tror jag, i huvudet när du säger det.
Har jag det?
Jaha, jag tror det.
Alltså, nej, det har jag nog inte, men jag tänker att generellt så vi försöker ju ändå sälja på en produkt och motivera varför. Och då blir det ju oundvikligt att göra jämförelser. Så där kanske det är någon sorts kniv som man måste, men det är väl också utan att säga det rakt ut såklart. Vad det är man sticker på, men man berättar fördelarna. Men, nej, jag har nog inget så specifikt exempel.
Jag tänker, när du skriver, tänker du på så här, den här personen skriver jag till nu. Har du klart för dig vem det är du skriver till?
Nej, men det har jag nog inte. Men jag tror att det kanske också beror på produkten i sig. För att den är ju ganska, vad jag ändå säger, väldigt bred. Det är ju någonting som är för alla. Det hade kanske varit skillnad om det var mycket mer specifikt. Alltså om det var till pensionärerna i pensionärsföreningen i Hässleholm. Att då kanske man inte hade använt vissa ord eller uttryck liksom. Kanske. Så nej, jag tror inte det finns en specifik person i åtanke. Men jag tror också att jag tror inte att jag försöker liksom prata till kidsen. Ja, men ibland kan man ju så här, om det är, säg att vi är på en festival liksom, det är klart att då är det yngre folk, men då hade jag ju nog inte heller liksom försökt anpassa mig och skriva något som känns som att det är något som de tycker är fräckt. Bara det ordvalet. Något som de hade tyckt var ball. Jag kan inte. Jag tror att det är nog bättre att bara man är sig själv och så får det liksom funka eller inte. Att inte anstränga sig för jag vet ju också, jag kan ju inte skriva sånt. Jag kan ju inte skriva någonting som en 20-åring hade skrivit. Det är ju skitgammal.
Tror du på det här som sägs ibland att copywriting liksom, det blir lite som man är? Att man lägger ner sig själv i texten och liksom färgar den utifrån hur man är som person.
Ja, men det tror jag nog. Det skulle vara väldigt svårt att skriva något, om det skulle vara något som är roligt, som man själv inte tycker är kul, men man skriver det för att någon annan ska tycka det är kul. Mm. Eller det, jag tänker att det skulle vara omöjligt. Mm. Eller?
Ja, det tror jag. Om man inte själv skulle tycka att det var kul. Nej,
nej precis.
Nej. Ja, men ska vi ta ett första exempel?
Ja.
Bra.
Får jag ta min tröja?
Ja, absolut.
Finns det tecken för om man typ... Jag måste dricka vatten.
Ja, ja, absolut. Det är bara att säga... Vi tar en liten paus. Jag ska säga att de har stängt av ventilationen tillfälligt här. För okay. Att det är en inspelning där nere, så det förklarar det hela.
Det är väldigt... Det är ju intressant att prata om, alltså, som du gör, att du liksom har, att du har grottat ner dig så i ämnet, som jag gissar att man, det gör man ju inte när man jobbar med det.
Nej.
Att du liksom funderar på, ja, men så här, vem skriver du till? Mm. Bara, jag har aldrig tänkt på det.
Nej. Nej, och ibland så är det ju så brett som du säger att det inte går liksom. Men varför jag frågar det är för att ibland så... Jag pratar ofta med mina kunders kunder, så att jag har koll på tre av dem som är liksom av den här gråa massan.
Mm.
Då kan jag ibland liksom, ja, men nu skriver jag till han Mikael där som har den här byggfirman, istället för att tänka nu skriver jag till alla världens hantverkare här,
eller
alla världens, men det är, då blir det oftast lättare. Men vi ska tillbaka till exemplet.
Mm.
Jag tänkte vi ska snacka om en annons som du har skrivit om en produkt som är vaniljsås. Det är inte varje dag man får skriva om vaniljsås. Säger jag, och så kommer jag i samma tanke tänka på att för dig är det ju vardag.
Ja, jag har skrivit några vaniljsåstexter, har jag gjort.
Jag tänkte du skulle få läsa en av dem. Går det för sig?
Ja, men det går för sig.
Ja.
Ska jag köra?
Kör.
Smörj ditt krås med 250 ml sås. Det händer att vi stoltserar med fiber hit och omättade fetter dit. Glöm allt det. Här är vår vaniljsås. Den är proppad med allt sånt som kännetecknar urtypen av ett guilty pleasure. Förutom guilty-delen som bara är dumheter. Och om nymodiga ord som guilty pleasure är för nymodigt för dig, så har du antagligen ändå redan fattat grejen med vår vaniljsås när du läste rubriken. Därmed bör vi ha inkluderat samtliga målgrupper för att förmedla det vi hade på hjärtat. Om vi ändå missat någon, den här vaniljsåsen är väldigt slukbar och bör inte ätas med hälsan i åtanke.
Hur var det att läsa en text som du har skrivit högt på det sättet?
Ja, men den här gillar jag ändå. Den tycker jag är... men jag gillar den. Den är lagom... klurig och ändå lite knorr.
Mm. Är det viktigt med en knorr när man skriver?
Ja, men det måste ju finnas någonting i slutet som gör att det känns värt att ta sig igenom texten. Jag vet att John Schoolcraft sa någon gång att han vill läsa, jag kommer inte ihåg vilket sammanhang, men typ att han gillar liksom texter där det blir liksom oväntat. När man läser att det händer någonting under tiden som man inte hade förväntat sig när man börjar läsa texten. Och jag skulle inte säga kanske att det är det jag gör, men jag tycker att det är en bra riktlinje för att skriva någonting, så att det inte känns som att ja, men den här texten har jag läst 100 gånger innan. Mm. Så läser man två meningar och sen bara, jag pallar inte mer.
Det känns när jag läser dina texter som att du vill bjuda på någonting nytt. Någonting som är lite uppfriskande. Precis som du säger, som läsaren inte redan har läst. Tänker du så när du skriver? Eller blir det bara?
Jag tror att... Ja, det är kul att du uppskattar det. men det gör jag nog lite. Men samtidigt, så jag känner ju min egen hjärna. Så jag kan ju inte precis överraska mig själv när jag skriver någonting. Men... jag tror att det ändå finns att jag försöker att skriva liksom på något sätt som inte blir förutsägbart. Försöker.
Men när du satte dig ner och skrev den här texten, hade du den klar för dig då? Visste du
Nej.
Visste du var den skulle ta vägen?
Nej, inte alls. Men det var faktiskt så, vi fick så, ni ska göra en printannons för vaniljsås. Och så skrev jag till Björn, som var min AD då, att så här, på skoj, smörj ditt krås med vaniljsås, för att vi börjar gilla gamla liksom, uttryck. Och så sa han typ så här, men det var väl ändå ganska kul. Ja, och sen så tror jag att Martin Ringqvist sa, men istället för vaniljsås är vi 250 ml sås eller någonting, någon liten justering i rubriken. Så nej, det var mest, det var ju bara trams från början till slut, för att det är så himla tramsigt. Men också, men då var jag också tvungen att motivera varför man har en sån rubrik. Det är ju bara hälften av befolkningen i sig som fattar det. Vem pratar så längre liksom? Smörjigt kås. Men, då, men sen så, så tyckte jag ändå jag fick till det med att liksom inkludera alla målgrupperna där. Jag skrev väl också det bokstavligen.
Verkligen, du skriver, därmed bör vi ha inkluderat samtliga målgrupper för att förmedla det vi hade på hjärtat.
Mm.
Nu läste jag den kanske inte som,
nej,
som du
perfekt.
Önskade. Var det
perfekt,
det? Ja. Ja, på första försöket här. Men du har också med den här så härliga ord som liksom proppad med allt sådant som kännetecknar urtypen eller slukbar. Och den andas ju också lite så gammalt språk. Du avslutar med orden med hälsan i åtanke.
Ja, men jag är ju gammal.
Är du det?
Ja.
Vi är lika gamla.
Nej.
Jo.
Hur kan du vara yngre än mig då? Jag tror man därmed åt leder ju väldigt tacksamt för att dels att man får skriva om sin produkt att den är onyttig. Nu har jag inte varit på tillräckligt många andra ställen och jobbat med vaniljsås, men jag är svårt att tänka mig att någon annan skulle liksom säga rakt ut den här är, och det är ju helt logiskt, vem fan käkar en vaniljsås som är nyttig liksom? Det är klart att man fattar att den, för den är god. Och också tycker jag att det har verkligen varit fördelen med Oatly att man får att det är så, alltså att det är så accepterat att, ja, men slukbar är väl inte ett ord, tror jag, eller?
Absolut ett ord.
Ja, men finns det om man slår upp det? Slukbar.
Men varför måste du slå upp det? Du kan ju säga det.
Ja, men jag tänker det inte. Jag vet inte om det hade varit okej att skriva det på ett annat ställe. Liksom. Där kanske det hade varit mer att skriva att den är delikat. Eller, ja, men, du vet. Så där har Oatly alltid varit väldigt tillåtande. Och det har ju varit fantastiskt på det sättet att få ta ut svängarna lite grann.
Ja, det verkar som att du gillar att ta ut svängarna. Stämmer det?
Ja, men det måste ju vara härligt för alla, tänker jag. Att få testa i alla fall. Jag tror när jag började så gjorde jag säkert inte det. Därför att man visste inte riktigt vad som gällde. Hur man fick skriva och så. Mm. Men som sagt, jag tycker det har varit superfritt på det sättet. Och det gör ju också att man utvecklas och kan. Det är inte jätteofta som jag har fått feedback som är så här, nej, men du, så kan man faktiskt inte skriva.
Mm.
Om det inte varit något olagligt som vi kan bli stämda för.
Du säger någonting väldigt bra där. Det ska vara roligt för alla. Ofta upplever jag att folk skriver texter som bara liksom, ja, det är kanske inte ens roligt, oftast inte för dem själva. Men de själva blir nöjda, eller deras chef blir nöjd med hur texten är. Men det är inte roligt för alla. Det är inte roligt för den som ska läsa till exempel.
Nej, men blir det inte så lätt i en process där många ska tycka till.
Säkert. Och där man är liksom, där man inte drar det tillräckligt långt från början.
Exakt.
Där man börjar fegt och så blir det fegare därifrån bara.
Mm.
Det blir inget vidare resultat.
Nej, men det, jag tror det är väl klassiskt. Och också förstås när det finns, det kanske finns riktiga regler att följa. Så att det är ju inte heller någon kritik mot andra företag, för att, ja, men så är det bara. Jag tror skillnaden är att Oatly är liksom annorlunda på det sättet i mångt och mycket, att vi bestämmer ofta själva vad som är okej och inte.
Så det finns ganska få regler?
Ja, men det skulle jag säga.
Mm.
Såklart de legala, det säger sig självt. Men också tror jag det har funnits en sån här, eller finns, att det vi själva tycker är kul kan vi göra. Och det är inte säkert att alla tycker att det är lika kul, men det är fine. Man kan roa några stycken, liksom. Några stycken. Förhoppningsvis några fler. Men istället för att skriva någonting som passar alla, och alla tycker kul och alla fattar.
Ja, men låt oss fortsätta där vi är. För jag vill ju snacka trams med dig, och du har redan nämnt det där ordet trams och tramsigt redan. Har trams en liksom, har det en befogad plats när du skriver reklam och när du marknadsför det, tycker du?
Men det är ju en tacksam ingrediens, det får man väl säga. Det tar bort lite allvaret. Jag tänker att man nog ändå kan kombinera de två ganska ofta. Men i alla fall vid de tillfällen som jag har skrivit någonting så har det varit okej att blanda det lite. Jag kan inte egentligen tänka på så himla många grejer som är där det borde vara förbjudet att tramsa till det lite. Men det är inga dödsseriösa grejer som jag har skrivit. Då tar jag det okej. Mm. Och jag tänker, varför inte?
Ja, varför inte?
Ja. Sen kanske det är en balans mellan hur tramsigt det kan vara. Hur mycket ordvitsar eller liksom hur oseriöst såklart. Det är väl också en balans, tror jag.
Ja, det finns ju en bortre gräns där det blir flams.
Ja, precis.
Och där vill man inte hamna såklart. Men trams tänker jag också, när man vågar vara lite tramsig eller mycket tramsig ibland också. Att man blir ihågkommen och i bästa fall uppskattad för det också. Mm. Håller du med om det?
Så jag tänker att det är inte egentligen upp till mig. För jag kan egentligen vara tramsig som helst. Det står ju inte Ida Backman på annonsen sen, utan det står ju då till exempel Oatly. Så att det är ju inte upp till mig mer än att jag ska avgöra om jag tycker att det är en passande ton för Oatly. Så jag tror att det handlar ju mer om hur liksom företaget vill uppfattas. Och för Oatly passar det ganska bra att det inte var så himla seriös. Alltså det är en havredryck. Vem fan bryr sig? Eller det är en sak. En annan är att äta mer vego. Och det är ju superviktigt också och bra. Men det betyder inte att man inte kan mixa upp lite liksom seriöst och kanske fakta. Men toppa av det med lite trams kanske.
Fint uttryckt.
Tyckte du det?
Ja, hoppa av det med lite trams. Vi ska ta några exempel. Och vi ska titta på, för du har skrivit för Oatly stort och smått. Och på, liksom det, på den småttiga delen, i det lilla formatet, så har ju du och de andra på Oatly gjort många kuponger. Sådana här som man river av och visar upp i kassan. Kan du berätta liksom, hur tänker ni när det kommer till kuponger?
Det är också det fina med Oatly att man får lägga tid på sånt som för andra kanske är obetydligt och som man bara ska riva av, inte bokstavligen utan bara få gjort. Och det ska vara bara snabbt och sakligt. Och där har vi liksom både fått, ja men, både bollande liksom med butiken att någon pallar göra det. Ja, men kan vi få göra kupongen så här? Nej, det kan inte, det är för litet. Någon gång vill jag ha en pytteliten rabatt. Eller en pytteliten kupong för att det var en pytteliten rabatt. Och då var den tvungen att ha en viss storlek liksom. Men att det också finns produktionsledare liksom som engagerar sig och pallar. Men jag tänker också att det handlar mycket om att, som jag själv uppskattar, när man ser att det är någon som har ansträngt sig lite. Jag menar, vem fan kommer att läsa på den kupongen? Inte många, för man är i affären och handlar. Men de som gör det kanske tycker att det, ja, men det var kul. Mm. Och så får man en lite personligare relation. Konsument till företag. Men, och därför blir det också himla kul att göra dem, för att man kan prata. Var det tramstema fortfarande? Ja, men det är för att det är tramsigt liksom.
Det är trams. Ja. I tramsområdet.
Och jag menar en kupong, hur seriös behöver den vara? Mm. Det viktiga är att det står, att man fattar att det är, du får en rabatt. Mm. Och sen läser man, och så kanske man tycker det är kul, eller så ser man inte det, och det är skitsamma. Men då har man ändå lite använt sig av företagets röst.
Har du lust att ge några exempel på sådana där kuponger?
Ja, men vi hade en rabatt som var, den var bara 3 spänn på en produkt i mat kanske. Och då tänkte vi så här, vem fan plockar en kupong för 3 spänn och har den kvar? Alltså det är så lite att det nästan inte lönt. Så då döpte vi den till snålrabatt. Och så skrev jag i brödet att ja, men det är mycket möjligt att den här kupongen bara ligger kvar i din ficka efter att du rör av den. Och i så fall, om du hittar den när du kommer hem, så kan du vända på den, så hade vi ritat upp instruktioner för hur man viker en liten hatt, till exempel till en hamster eller dylikt. Och sen någon annan så hade vi för gurten, som är en sån typisk produkt som vi alltid, eller inte alltid, men den är, låt oss säga att den är lite svårare att ta till sig om man inte liksom älskar havredryck direkt. Så då skrev vi en övertalningsrabatt. Okej, okay, så vi vet att det kan finnas viss tveksamhet till vår gurt eftersom den smakar lite speciellt. Eller speciellt och speciellt. Den smakar inte som yoghurt gjord på mjölk eftersom den är gjord på havre. Så för att du ändå ska vilja prova tänkte vi ge dig 5 kronor rabatt. Som en liten morot så att säga. Citron, flädersmak, oj så fräscht. Nej, vet du vad? Vi slänger in ett par minuskronor till, bara för att du ska känna dig riktigt säker. Hur låter 7 kronor rabatt? Nice va? Lätt värt att prova om du frågar oss. Ibland måste man gambla och prova något nytt. Stopp! En sekund bara. Slår du till nu så kan vi faktiskt gå upp till 9 kronor rabatt. Men det är vårt sista bud. Vi måste ju ändå gå med vinst här, och 9 kronor är ju inte fy skam. Inte fy skam alls faktiskt. Eller vi säger så här, vi rundar av till 10 kronor rabatt. Men det är vårt sista bud. På riktigt. Du ser själv, kupongen tar slut här. Hoppas gurten smakar.
Tack Ida. Jag blir alldeles fnissig när du läser. Jag tycker det är så rolig argumentation.
Med sig
hade
själv.
Roligt när du... Ja, med sig själv ja.
Jag tror att den var ännu längre från början än att vi fick kapa den. Och sen efter, för den här fick vi ju göra ut. Och sen så sa Ica, ni får aldrig mer göra såna långa kuponger.
Mm. Jag fick inte skriva så mycket.
Nej, eller den blev ju avlång.
Den blev avlång.
Ja. Ah. De gillar inte formatet så mycket.
Den hängde ner över nästa produkt.
Kanske.
Det låter som att du hade roligt när du skrev den här. Är det så?
Ja, men det var det säkert. Det är nog svårt att skriva något som ska vara kul om man själv har tråkigt.
Hur är du som skribent? Alltså, när vet du när det är bra nog? Eller sitter du och jobbar och försöker göra det bättre och bättre och bättre?
Jag tror man känner det. Att så här, nu är det fan bra. Man kan läsa den högt för sig själv. Det brukar vara ganska bra sätt att höra liksom vad man stakar sig. Eller... Och sen såklart ha andra läsa sina grejer. Både för att man kanske hör om det låter knasigt eller... Om de själva reagerar på något. Alltså det är ganska lätt tycker jag att också trassla in sig i sin egen, i orden liksom. Att det blir för komplicerat. Men där har jag också haft lyxen att vi har ju liksom ganska fritt med tid. Om man känner så här, fan det här blir inte bra. Jag måste försöka igen imorgon när jag har pausat lite. Så har det alltid funnits utrymme för att göra det. Det är ändå en ganska hög lägstanivå på grejerna som vi gör, för att det fanns uttalat någonstans att det skulle vara world class på allt vi gör, vilket låter ju jävligt pretentiöst, men det är lite sant att inget ska liksom slavas igenom. Sen hur bra det är ju såklart, det är ju individuellt med någon annan som får avgöra om det blir bra eller inte, men för oss själva i alla fall att inget skulle liksom, eller ska slavas igenom. Och då finns det också tillfälle att göra såna här små grejer och få lägga tid på det.
Jag är nyfiken på, vad har du för svagheter som copywriter? För du är ju uppenbarligen duktig som bara den. World class.
Sluta Mattias!
Och att skriva den här typen av texter och ha roligt och tramsa lite grann. Men vad är dina svagheter?
Ja, men det kan nog vara att ibland att det blir för komplicerat, att man har en röd linje i sitt huvud och sen när man skriver den så blir det liksom lite knutigt. Det kan nog vara en grej. Sen är jag jävligt dålig på rubriker också. Ja, men jag tycker det är svårt, jag tycker jag är dålig på det. Men jag tycker lite också att rubriker inte är, det är inte bara copyns uppgift, för rubriken är ofta också en idé. Mm. Så ibland kan det vara som du kopierar, du får rubrik, så bara, jag är så dålig på det. Och det är kanske därför jag tycker att det är liksom både copyn och audience jobb att titta på den, som jag, för att jag är dålig på det, så tycker jag att det inte bara är mitt ansvar, men jag tycker nog ändå absolut sen att kanske formulera den eller peta lite liksom, men ofta så tycker jag att det sätter ju också en idé för vad texten ska handla om sen, att den är större än bara ordbaserad liksom copyns jobb.
Kan du gå till din AD då och säga att du, hallå, vi är där tillsammans?
Alltså jag tror aldrig jag har jobbat med en AD som inte har varit bättre på rubriker. AD:n är alltid den som sätter dem, tycker jag. Orättvist, eller?
Det är det. De kan allt.
De kan mycket. Vi stannar där vid det, tycker jag.
Jag tänkte vi ska ta och titta på en annons som är ännu längre i text än vad den här kupongen är. Och för den annonsen så vann du guldskrift 2018. Och vill du berätta för den som lyssnar, vad handlar den här annonsen om?
Nej, men det handlar ju om att vi måste motivera varför man ska välja havredryck istället för mjölk. Och lyfta de fördelarna. Men mjölk har ju en jättelång historia bak. Och det finns ju en anledning till att det är så extremt känsligt att prata om mjölk. För det är inte bara vilket livsmedel som helst. För många så det finns så mycket minnen och tradition. Alltså alla är uppväxta med det. Vi har fått i skolan liksom. Så att det blir extra känsligt att prata om drick det här istället. Och här tror jag tanken var att liksom förklara vad är det som är grundläggande för den här kärleken till det här livsmedlet. För det är ju ett livsmedel, det är ju inte en bransch, utan vi pratar om mejeri som sådant. Och här var vi tanken att liksom lyfta, vi gjorde en för- och motbok också där vi lyfte ut olika argument, klassiska, som vi bestred. Som kunde vara 8 av 12 näringsämnen finns i mjölk. Då måste det vara jättebra. Och så bemötte vi det genom att skriva att till exempel då, att nej men, ja, det är sant att det gör. Men det är också så att nu för tiden så får vi ändå i oss så mycket näring som det är. Vi behöver inte alla dem. Det vi behöver mer av är kanske andra saker. Men naturligtvis har mjölk varit superbra förr i tiden. För det har ju inte, så som det ser ut nu i samhället, så har det ju inte alltid sett ut, utan det har också varit jävligt tufft och fattigt, och då var mjölk svinbra. Men nu ser det annorlunda ut, nu får vi oss för mycket näring som det är av vissa grejer och för lite av andra, och därför finns det en anledning att byta. Så jag, i alla fall den här texten handlar väl om att få en förståelse för att samhället ser annorlunda ut nu jämfört med förr. Varför förklara varför man känner som man gör för mjölk, kan man väl säga.
Det låter bra.
Ja.
Det var rubriken på den här annonsen.
6 av 10 högstadieelever dricker på skoltid. Och så är det ju, vi är uppväxta med mjölk. Vi har ju de här, precis, den börjar med något sånt tror jag.
Mm.
Det är hög tid att tala om våra barns dryckesvanor, om skolmjölken. Om de ringlande köerna till den kylda mjölkboxen med underhängande gummispene, ständigt närvarande i våra barns liv under hela skolgången. Ska barn egentligen hålla på att dricka mjölk? Där klev vi på en öm tå, eller hur? Väldigt öm. Vi är medvetna om det. Frågan är varför den är så öm. Skulle du känna likadant om vi pratade om potatis, eller ägg, eller jordgubbar? Många har en varm och livslång relation till mjölk, och det är inte av en tillfällighet. Dock har det inte att göra med att du förmodligen ammade som barn. Eller för att nybakade bullar och mjölk är så himla gott. Eller för att du älskar kor. Det har att göra med att du under hela ditt liv fått höra att mjölk är fantastiskt nyttigt och bra och ger starka ben. Vi håller med. Delvis. Mjölk är bra på många sätt. Den innehåller en massa viktiga näringsämnen och vitaminer. Vilket kan vara lämpligt för växande barn, och inte minst när de växande barnen slarvar med övrig mat. Det är väl bara det att mjölk inte är det enda att välja på för att få i sig alla de där lämpliga näringsämnena och vitaminerna. Det finns till exempel växtbaserade alternativ som dessutom är klimatsmarta. Parentes, Japp, mjölk är en animalisk produkt även om många inte tänker på det. Tidshopp till 1923. Föreningen Mjölkpropagandan startar. Det här var fattiga tider och många barn, men även vuxna för den delen, behövde få i sig mer näring. Perfekt med mjölk. Namnet Mjölkpropagandan beskriver i och för sig deras syfte ganska väl, men i alla fall, de skulle informera allmänheten om mejeriprodukter, höja kvaliteten och framförallt öka konsumtionen av mjölk. Svenska staten stämde in. De ville vara med och bättra på folkhälsan och bidrog med bra slant. Att myndigheterna gynnade en särskild bransch på det här sättet var det inga konstigheter med på den tiden. Mjölkpropagandan finns inte kvar längre, men mjölken, eller rättare sagt mejeriföretagen, har fortfarande kvar sin särställning i skolan. Och det är väl därför deras undervisningsmaterial, affischer och skojiga bilder på mjölkkylskåpen inte räknas som reklam utan som fakta. Hade det varit reklam hade det förstås varit förbjudet. Stödet finns också kvar, men nu för tiden delas det ut av EU och kallas skolmjölkstöd. Inte konstigt att mjölk ligger svensken så varmt om hjärtat. Och inte konstigt att något som man har druckit sedan barnsben blir norm. Och att andra alternativ kan kännas oseriösa och kanske till och med smaka otäckt för den ovana. Men eftersom vår hälsa, vårt samhälle och vårt klimat ser ganska annorlunda ut idag jämfört med tidigare, tycker vi att det är rimligt att ifrågasätta gamla vanor och traditioner. Eller för att tala klarspråk, vi är helt övertygade om att människan måste börja äta och dricka mer vegetabiliskt, både för hälsan och för miljöns skull. Idag krävs många av landets skolelever på intyg för att få göra just det. Är det inte istället dags att låta elever själva börja ta ansvar för sitt eget drickande? Så tycker vi. Vad tycker du? Välkommen till vår Facebook-sida och tyck allt vad du orkar. Jag var på Facebook-tiden.
Det var det. Tack, Ida. En lång text. Varför behövs en lång text här?
För att jag tror att det är en komplicerad fråga. Och vi fick tillfälle att utveckla det lite.
Hur var det att skriva den här texten? Om du tänker tillbaka 5 år i tiden nu, minns du om du... Fick du kämpa med den eller skrev du den med lätthet?
Alltså jag minns det som att jag bara skrev den rakt av. Och sen skickade jag den till Martin Ringqvist. Mm. Och så sa han, jag gillar den. Och sen så var det mer små justeringar. Alltså då legal såklart. Och sen så vissa grejer där man hade kladdat till det lite liksom. Men att den, det är också när man jobbar med en kampanj som man redan så insatt i frågan och produkten. Att man behöver liksom ett sätt att läsa på en massa innan för att skriva den. Utan jag tror att det fanns... Jag minns inte att jag hade en idé om att så här ska den vara. Utan att det bara det föll sig ganska naturligt när jag skrev den. Ganska rakt upp och ner faktiskt.
Den här inbyggna rytmen som finns i den här texten och i ditt sätt att skriva. Är det också naturligt skulle du säga? Att väva... lite längre meningar eller ganska korta meningar som vi håller med men följa upp den med delvis som ett enda ord i en mening och sedan meningen efter det är ordentligt lång. Finns den där rytmen naturligt hos dig?
Jag tror det. Jag tror att det är nog lite som man pratar men också för att det ska vara lättare att läsa, att man delar upp det. Mm. Så det finns nog en... Jag tänker att det enklaste måste ju vara, eller enklaste, men att skriva så att det inte blir för komplicerat att läsa. Okej, det säger sig självt.
Ja, fast många texter är ju överkomplicerade och tillrättalagda och tråkiga. Det är inte alla texter som är så här härliga att ta del av.
Kanske, eller ja, jo, men det beror på kanske vad man vill säga och vad man har för krav på sig, vad det ska sluta i. Jag tänker att det kan inte ha så mycket med copyn att göra, alltså copywritern, utan att det kanske finns en lista man måste bocka av.
Är det listan man borde ifrågasätta då och inte texten?
Ja, men jag tänker det. Men också såklart nu, den här annonsen är ju skitlång och det är ju säkert många som också skulle tycka att ingen pallar, det är för mycket. Ingen orkar läsa så här långt ändå. Jag tror faktiskt för mig att vi hade någon undersökning efter där det ändå hade visat, jag vet inte hur de mäter, men som printannons att att det var många som hade läst den trots att den var så himla lång. Vilket motbevisar att man inte kan skriva lång copy i annonser.
Jämfört med en bok är det inte en lång text.
Nej. Man kanske bara så mycket tid på morgonen när man ska dra till jobbet. Inte sitta och läsa en jävla skitlång annons från Oatly.
Du sa tidigare att du var en glad person. Jag tänker också, i Oatlys texter så finns det ju lite grann av lite ilska. Ni har ju en väldigt tydlig fiende i mjölk. Känner du dig arg ibland när du skriver?
Nej, inte speciellt. Jag ser nog inte heller mjölk som en fiende på det sättet, faktiskt. Jag tänker nog att vi har en himla bra produkt. Och jag vill berätta varför. Genuint så tycker jag själv också att havredryck är suveränt. Sen älskar jag inte alla produkterna, absolut. Vissa smakar inte alls gott. Men det är en genuint bra produkt. Och sen tror jag det är oundvikligt och man måste jämföra de andra för att man ska förstå varför man ska välja den istället. Men det bygger inte på, eller jag talar ju bara för mig själv. Det bygger inte på liksom avsky för någonting annat, tror jag. Jag känner mig oftast glad när jag ska skriva, för jag tycker det är roligt.
Fint. En av dina tidigare byråchefer, vi kan ju kalla honom Ola, för så heter han. Han har sagt om dig att du är tre saker. Du är galen, du är smart och du skriver som en ängel. Och jag blir nyfiken när jag läser den beskrivningen. De där liksom dragen, är de medfödda skulle du säga? Eller liksom, finns det hopp för den som känner jag vill kunna skriva lika begåvat som Ida? Att liksom, att komma dit?
Det är en väldigt speciell mix. Vad var det? Galen, ängel och...
Smart.
Ja. Alltså... Jag vet inte vad han har fått. Jag kan inte riktigt sympatisera med något. Men det kanske så det är när man själv tittar på det. Jag tänker att jag är ju inte jättesmart. Men jag tänker också att det, eller jag är ju normalbegåvad. Men jag är inte speciellt smart på det sättet. Men jag tror att det är lite till min fördel. Eller så här, på Oatly så har jag, när man ska beskriva någonting som är komplicerat så känns det som att det tar längre tid för mig att fatta för att jag liksom inte är smart på det sättet. Men då har det också varit en fördel för att då måste jag fatta det själv och sen måste jag beskriva det på ett sätt så att det blir så enkelt som möjligt. För att det finns andra som är lika osmarta som jag är. Så jag tror att det är inte någonting dåligt. Jag tror också att man kanske hittar andra vägar när man inte är så smart. Jag är skitdålig på att stava. Jättedålig. Och innan det fanns rättstavningsverktyg så det fanns ju inget, men jag är också lat. Jag kan inte gick till en bok och läste upp, alltså du vet, slog upp, utan då så försöker man hitta andra vägar runt och synonymer för att beskriva någonting. Så det har väl, jag tycker inte det är enbart dåligt att det inte var supersmart. Men vänta, detta var inte din fråga.
Frågan var, är det medfött eller finns det hopp för den som vill bli lika? Påstått smart, galen och skriva som en ängel. Finns det hopp för den?
Jag tror inte bara att man behöver släppa på sina spärrar lite då.
Jo.
Att man...
Det tror jag.
Ja, men att man kanske känner sig hållen, alltså då som copy, för att man ska skriva på ett visst sätt eller det liksom måste vara korrekt. Men att man ska bara köra.
Släpp på spärrarna, bara kör.
Men jag tror det. Mm. Och sen, men jag menar, nu tycker jag inte att jag är galen, men det är kanske svårt att, om man är ogalen, att försöka vara det kanske inte blir bra. Men jag tänker ändå att de flesta har väl säkert, om man är intresserad av att skriva, så har säkert de flesta alltså egenskaper som är mer eller mindre vilda Men bättre då kanske bara testa om man hade fått skriva precis som man själv ville hur det skulle bli istället för hur någon annan, hur man förväntar sig att någon annan vill att det ska bli. Mm. Gud, så klyschigt. Ja.
Det jag såg när du gestikulerade här att du har en tatuering där.
Ja.
Vad står det på den?
Det står Danne. Det är min kille.
Jag gissade det.
Ja. Men det är ju hemskt att säga, men han kallas ju inte Danne. Det är ju lite ett skällsordsnamn. Det är taskigt mot alla som kallas Danne. Men jag har också börjat kalla honom för Danne lite nu. Så nu har det liksom blivit lite mer, vad heter det, vardag. Mm. Lite mer, nu är det lite Danne ändå.
Mm. Var det länge sedan du gjorde det?
Ja, kanske 5 år sedan kanske. Han brydde sig inte skitmycket heller när jag visade den. Bara kolla vad jag gjort, för jag hade inte berättat det innan. Jag var okej.
Okay. Hur kände du då?
Jag kände besvikelse. Kunde han inte sagt, nu ska jag tatuera in Ida jättestort på bröstet. Nej, ingenting sånt. Han borde blivit supersmickrad.
Mm. Har du fler tatueringar?
Ja, men jag har lite på dolda ställen. Inte så spännande som det låter.
Men det är en annan podd.
Jag har inte så mycket att utveckla där, kan man säga. Det är inget copy-relaterat. Ja, utom den kanske. Allt kött i hö.
Allt kött i hö står det på.
Från en psalm.
En arm.
Mm. Mm. Men det är ändå ganska fint.
Var allt den kött innan hö. Danne?
Nej, den var nog efter. Mm. Du menar att han är utbytbar?
Nej.
Men jag kan nog fascineras av sån gammelsvenska. Vad fan var det, hörde det någonstans? Någon som... vänta, ge mig en sekund. Vad var det? Jag läste en text som var skriven på ett sätt som jag tänkte, så här kommer jag aldrig kunna skriva. Så var liksom en gammal svenska liksom. Superimponerad. Fan att jag inte kommer på vilken det är. Jo. Fast så bra var den inte, fast den är ändå bra. Jag var på någon sån musikgrej. Och då sjöng, då var den här Fattig bonddräng av Astrid Lindgren. Mm. Och jag har hört den 1000 gånger innan och den är superbra. Men då slog de upp texten stort på en sån här projektor. Och så läste jag den och så tänkte jag, fan vad jag aldrig skulle kunna skriva någonting sånt här. Mm. Både för att jag ju inte vet termerna för hur man häschar sitt hö och allt vad det heter. Och sen Astrid såklart bara rimmar på det också. Och hur den börjar och hur den landar så fint i... synd att det var den här, för den den kan alla hört. Men jag slogs av det. Det var den första gången som jag liksom läste den på riktigt och bara, shit Astrid, bra jobbat.
Jättefin. Kan inte
du sjunga den?
Nej, men jag vet en som kan.
Vem kan sjunga den?
Daniel Vaccino.
Kan han det?
Ja, jättefint.
Är han sångare?
Ja, han har sjungit mitt bröllop.
Är det sant? Jag har aldrig hört honom sjunga.
Utan mina andetag sjunga.
Oh, nice.
Jag bad honom att sjunga Fattig bonddräng, men nej, jag skojar. Men kan du inte läsa den? Vi har den här.
Jag?
Du, ja.
Nej, kan inte du läsa den?
Ja, men du uttalar ju häschar mycket finare än vad jag är.
Ja, men jag kan inte läsa denna. Det kommer att vara... Jag kan inte göra den rättvisa.
Okej, jag läser. Mm? Den börjar ju så här. Jag är fattig bonddräng, men jag lever ändå. Dagar går och kommer medan jag knogar på. Harvar, sår och plöjer. Mockar, gräver och bär. Går bak mina oxar, hojtar, visslar och svär. Vi tar en vers till, va?
Ja, sure.
Jag är fattig bonddräng och jag tuggar mitt snus. Och när lördagen kommer vill jag ta mig ett rus. Sen när jag blivit livad vill jag tampas och slåss. Vila hos en flicka vill jag också förstås. Man måste nästan läsa hela den här texten, va?
Ja, men för den känns lite banal i början, eller hur?
Ja.
Ja,
men jag läser på den.
Ja, men gör det.
Sen så kommer söndagen och då vill våran präst att jag ska i kyrkan, men då sover jag mest. Prästen kan väl sova hela måndagen, men för en fattig bonddräng börjar knoget igen. Så går hela veckan, alla dagar och år. Jag går med min lie och jag plöjer och sår. Jag kör mina oxar och jag härsar mitt hö. Harvar, gnor och trälar och till sist ska jag dö. Står där fattig bonddräng invid himmelens port. Lite rädd och ledsen för de synder jag gjort. Man ska inte supa, hålls med flickor och slåss. Herren Gud i himlen är väl missnöjd förstås. Men då säger Herren, fattig bonddräng, kom hit. Jag har sett din strävan och ditt eviga slit. Därför, fattig bonddräng, är du välkommen här. Därför, fattig bonddräng, ska du vara mig när. Och jag, fattig bonddräng, står så still inför Gud. Och sen klär han på mig den mest snövita skrud. Nu du, säger Herren, är ditt arbete slut. Nu du, fattig bonddräng, nu får du vila ut.
Bra jobbat, Astrid.
Ja, verkligen. Hatten av för Astrid.
Det är så här otvunget liksom. Mm. Det är inga, den, sånt kan jag verkligen beundra. Mm. När det rimmar utan att det är...
Att det känns krystat.
Precis. Mm. Inga nödrim där.
Nej. Och det är som att hon har satt sig ner och skrivit den. Och skrivit klart. Och gått därifrån.
Det tror jag också. Får den bilden. Så. Så, det var det. Nu går jag och skriver en bok om två brödrar. Där en dör.
Sista frågan. Du får välja. Rött piller eller blått piller? Rött piller gör att du blir 6 år igen. Och behåller allt du vet och lärt dig hittills i livet. Blått piller ger dig 10 miljoner. Vad väljer du? Ja, vilket var vilket?
Väldigt, väldigt speciella val där.
Ja,
men,
vilket blir ditt val? Rött piller. Då blir du 6 år igen. Och du har med dig allt som du har lärt dig.
Men varför skulle man vilja det? Och vara 6 år och veta det som man vet nu.
You tell me.
Det blir ju jätte... Det blir ju jättekonstigt.
Ta millarna då.
Tänk bara... Jag har nog ingen sån längtan efter... Eller jag vet, hur tänkte du när du skrev den här frågan? Att man vill den första?
Jag hittade den på nätet.
Jag tänker att det skulle vara jävligt sjukt med en 6-åring som sitter på den kunskapen och minnen som man har, man inte ska ha heller förrän man är vuxen, eller?
Ja, det har du rätt. Vilken tramsig, sjuk fråga.
Jag kanske överanalyserar den lite. Mm. Men jag har nog aldrig haft en sån länge. Åh, vad kul att vinna mycket pengar.
Nej.
Alltså det har inte... Fan, jag kommer ihåg på Bergs hade vi en föreläsare som pratade om... vi hade någon lektion som handlade om hur man löneförhandlar. Och då sa han så här, det är inte som att ni ska gå in på första jobbet och säga jag ska ha 40 papp. Och då tänkte jag, det var första gången jag fattade så här att man kunde få en ganska skaplig lön som copy. Så jävla naiv. Jag bara, vad menar han? Liksom, och då kanske jag googlade, liksom, vad kan man tjäna som copy? Alltså, det var ju tur att det var också välbetalt och inte bara en okej inkomst. Mm.
Så du behöver varken bli 6 år eller ha 10 miljoner på kontot?
Alltså jag tror just nu som jag har det i mitt liv så är det ju oerhört bra och förmånligt på alla sätt. Man blir så tacksam med åldern, du vet. Ja, men så klyschigt, men bara, fan, alla är friska. Vi har köpt ett litet hus som är jättemysigt och jag har ju ett skitroligt jobb. Jag har egentligen inget, det finns inget som jag behöver liksom. gud vilken härlig person jag är. Behöver jag 10 miljoner? Nej, jag har det så bra som jag har det.
Så du lämnar både det blåa och det röda pillret där bredvid Astrids fattig bonddräng?
Eller tar jag bägge på en gång? Implodera.
Du har hört Ida Backman i Copypodden. Om du vill ha mer och mer och mer, fortsätt att lyssna på fler avsnitt, både tidigare och kommande. Och köp copyboken, vet jag. Jag har på känn att du kommer att gilla den.